Då ska vi se här. Kallelsen kommer det handla om lite idag. Vet du om att du är kallad är min fråga idag. Vet du om det? Vi får många kallelser, det vet ni. Ibland är det till tandläkaren. Det är jobbigt, va? Kan vara jobbigt om man inte sköter sina tänder. Kallelsen till militärtjänstgöring kanske. Det kan också vara lite skrämmande tanke att man ska in i det militära. Så var det i alla fall när jag var ung. Jag vet inte riktigt hur det är just nu. Men kallelsen till, vad ska det vara? Man ska börja skolan kanske. Mina flickor börjar etta nu här. Och då blir man kallad, vet ni. Man kan bli kallad till rektor, men det brukar vara. Det kan vara också lite... Det är många kallelser. Det är många som kallar på dig och mig. Det är många som kallar på din och min uppmärksamhet, kan man säga. Men det är också så att Gud kallar. Ordet kallelse på grekiska, det är ordet man oftast använder. Det betyder också inbjudan. Så det är också så att Gud, mitt bland alla dessa kallelser som vi upplever kanske hela livet, så är det ytterligare någon som kallar på oss. Så det är Gud själv. Och vi har under en lång tid talat här om extended kingdom extended. Alltså att breda ut Guds rike, det är egentligen det vi håller på med här under ganska lång tid. Så vi breder ut oss mer och mer här. Har gjort under våren och vi fortsätter breder ut oss. Halleluja! Jag sa att vi fortsätter och breder ut oss. Fantastiskt. Och åt alla håll och kanter. Och jag tror att vi ska ut i alla världar, har vi också talat om. Och vi har gett massa olika bilder för vad Guds rike är under våren här också. Men ja, det Gud har gett mig idag, det är just kallelsen. För vad hjälper det om vi står här och liksom talar om Guds rike och hur vackert det är och hur underbart det är och att de lama går och de blinda ser och allt detta. Om inte vi hör Guds röst. Om inte vi själva blir kallade. Om inte vi upplever att vi är kallade in i det här. Är ni med mig? Vi kan fortsätta där. Hela Bibeln handlar egentligen om hur Gud vill ha kontakt med dig och mig som människor. Man brukar säga att den kristna tron eller kristendomen, när man läser om det här, så brukar man säga att den kristna tron är en uppenbarelsereligion. Vad är det för konstigt att uppenbarelsereligion? Det handlar om att den kristna tron handlar hela tiden om att Gud vill tala till människan. Gud vill ha relation. Han vill umgås med dig och mig. Och det går så långt så han till och med sänder sin egen son till jorden, för att vi hör inte från himlen. Och vi inte kan höra från himlen, men då får Gud komma ner till jorden då. Det får han göra då, som vi säger i Göteborg. Han kommer till och med ner på jorden, Gud. Så långt uppenbarar han sig. Han vill tala med dig, han vill umgås med dig. Han vill inte göra någonting utan människan, står det till mig i Bibeln. Utan han vill uppenbara, han vill vara med dig. Och han hela tiden söker din och min uppmärksamhet. Det är inte i första hand du och jag som söker Gud, utan det är i första hand är det han som söker dig och mig. Det finns massa bra bibelord på det här. Det står att Herrens ögon överfar eller sveper över hela jorden. Vilken grej. Han tittar, han har sin blick riktad mot mänskligheten. Hans ögon, de sveper över oss här som sitter här, för att han med sin kraft ska bistå oss. Han vill komma med sin kraft när vi med våra hjärtan hänger oss åt honom. Uppenbarelseboken 3, det vet ni va? Jesus står vid dörren och bultar. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon öppnar dörren, så vill jag komma in och hålla måltid med honom. Det är inte bara så att Jesus blickar på sig. Åh, vilken fin kille, vilken snygg skjorta du hade idag. Vilka underbara människor. Utan han står vid hjärtats dörr och bultar också. Yes. Inte bara viskar, utan han bultar. Lukas 19, där står det talas om att Herren har kommit för att söka upp det som är förlorat. Söka upp det som är förlorat. Kanske har mina biblor framför mig här. Människosonen, Lukas 10 och 19, har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Alltså orsaken till att Jesus kommer ner på jorden, det är för att söka upp det som var förlorat. 19 och 10, precis. Det står det där, men det har jag skrivit här. 19 och 10, det är liksom själva grejen. Vad skulle Jesus göra? Jo, han har kommit för att söka upp det som var förlorat. I Efesierbrevet kan man läsa om uppenbarelsens ande, hur Paulus ber ut i en viktig bön att vi ska få del av den här uppenbarelsens ande, att Guds ande ska komma ner i oss. För när vi blir uppfyllda med den heliga anden, då kan vi också höra Guds röst, höra vad anden säger. Och därför vill Gud uppenbara saker för dig när du sitter här, mitt i sommaren, i en skön biofåtölj. Så vill Gud bara tala till dig just nu. Han är här för att tala till dig. Man brukar säga så att kallelsen handlar om egentligen två saker. Det handlar först om relation, men det handlar också om mission. Alltså Gud vill först och främst ha kontakt med dig för att han älskar dig. Han sände sin son för att få kontakt. Det som var förlorat vill Gud få tillbaka, kan man säga. Man brukar säga så att när Jesus ska sammanfatta budordet, så säger han att man ska älska Gud, men också människan. Alltså det är inte bara i första hand att vi ska älska Gud, men det handlar också om att vi ska älska människan. Det finns också en tanke, inte bara uppåt och inåt, utan det är också utåt och framåt någonstans. Alltså det börjar ju alltid med någonstans att det går inåt, uppåt, inåt. Alltså kontakten här börjar fungera mellan mig och Gud. Och det är fantastiskt att få relation. Men tänk att Gud inte bara tänker att du ska bli frälst. Det är ju fantastiskt att det är ju helt otroligt att jag skulle kunna bli frälst. Jag, arma, fattiga, synda människa. Men det finns ett steg till, och det är utåt och framåt, som vi brukar säga, va? Andra Timoteusbrevet 1 och 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Du är kallad. Han kallar på dig. Om inte du har upplevt hans kallelse, så gör han det just nu. Han står här och bultar. Jag tror att det är många hjärtan här som börjar bulta idag. Det kanske har bultat förr i ditt hjärta, men nu börjar det bulta igen. För Gud är här. Han söker det som är förlorat. Hans ögon är här. Han vänder sitt ansikte till oss. Filipperbrevet kapitel 3. Bröder, jag menar inte att jag gripit det än, men det ett gör jag, säger Paulus. Jag glömmer det som ligger bakom, och jag sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Alltså vi är kallade att nå ända in i evigheten, nå ända in i himlen, kan man säga här. Romarbrevet 8 handlar också om att han också skickliggör oss. Han inte bara kallar oss, utan han hjälper oss. Han skickliggör oss. Han är med oss på vägen. Det är inte bara så att han ropar ut och kallar oss, utan att han är också med hela vägen och skickliggör oss och hjälper oss i det här. Filipperbrevet 2 handlar om att bli kallad till frälsning är en jättegrej. Det står att vi ska arbeta med bävan och fruktan på vår frälsning under hela livet. Det var en man som heter Bill Hybels, så han lever fortfarande. Han skrev en gång att han sa en gång när man frågade honom, vad är andligt ledarskap egentligen? Han sa att 50% handlade om att leda sig själv. Och 50% handlade om att leda andra. Och första gången jag läste tänkte jag, det låter inte klokt. 50, vadå? Hålla på med sig själv. Det räcker väl att jag blev frälst en gång. Halleluja, 1983 blev jag frälst på nyårsafton. Det räcker väl. Vadå leda mig själv? Det har jag väl inte tid med. Jag ska ju leda andra. Jag var liksom drygt 20 år och skulle ut och leda andra, tänkte jag. Och så säger han att 50% av din tid ska du ägna åt att leda dig själv. Ja, men hallå, vad är detta? Men ju äldre jag blir, ju mer inser jag vad viktigt det är att jobba på min egen frälsning. Att jobba på min egen karaktär. Att vara en som går före så att andra kan se det jag gör. Så det är inte oviktigt, kallelsen till frälsning. Kallelsen till himlen. Och är du inte frälst här idag, så går den kallelsen ut här idag. Jesus träffar ditt hjärta. Han möter dig där du är just nu. Efesierbrevet handlar också om kallelsen till församlingen. Att vi är kallade tillsammans till kroppen. Det är inte bara att du blir liksom kallad ut till något eget. Utan du blir kallad in i gemenskap med kroppen. Du blir en del av kroppen, kan man säga. Den andra kallelsen skulle man kunna säga handlar om mission. Uppdrag. Och första Petrus. Jag skulle bara säga en grej till er i Filipperbrevet 2. Det är så bra det, 2:12. Att arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Alltså det han verkar i oss, han jobbar med oss. Både vilja och gärning. Alltså Gud hela tiden vill jobba med dig och mig. Med våra tankar. Så att vi kommer rätt, kan man säga. Första Petrus 2:9 handlar om att vi är ett heligt släkte. Vi är präster allihop, står det här. Ska du säga jag är en präst? Ett heligt släkte. Ett heligt. Ja, det är bra, ni säger efter mig. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det står också talas om att han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Han har kallat oss ut ur mörkret in i sitt underbara ljus. Det är den guden som vi tror på. Vi kan gå vidare. Jag tänkte vi ska stanna lite vid Samuel idag. En liten stund och ta det som ett exempel. Samuel är en person som hör Guds röst. Och han befinner sig i templet. Jag tänkte, Ester, du ska få läsa bibelordet här. Det kommer här också, tror jag.
Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Sedan skyndade han bort till Eli och sa: Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Och han gick och la sig. Herren kallade än en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa: Här är jag. Du ropade på mig. Men han svarade: Jag har inte ropat, min son. Gå och lägg dig igen. Samuel kände inte Herren än. Och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången och han steg upp och gick till Eli och sa: Här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel: Gå och lägg dig, och om han ropar på dig så säg: Tala, Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel. Och Samuel svarade: Tala, din tjänare hör.
Amen. Samuel är ju ett bra exempel på kallelse. Samuel, han växer upp i en tid som är väldigt orolig, både andligt och politiskt i Israel. Det är under domartiden, kallar vi det för. Och det är en tid när det är mycket avfall. Det andliga ledarskapet är inte mycket att hurra för här heller. Eli heter prästen och hans söner, som också är leviter eller präster, gör inte det som Gud har tänkt, utan de söker makt, de söker ära, de söker pengar. En levit skulle vara i Guds hus och vara försörjd av folket. Men de skaffar sig egen makt och ära, de här pojkarna. Så att vi lever i, det är en väldigt orolig tid. Och i den här tiden så kommer Samuel till templet. Och där har vi den första, tycker jag, bra grejen. Om vi nu ska höra Guds röst, om vi nu ska uppleva Guds kallelse, så är det väldigt bra att vara nära Gud. Om jag ska höra vad min fru säger, så är det, brukar man säga att det är bra att vara i samma rum. Så säger vi, jag hör lite dåligt på vänster, så vi kan säga till varandra att ja, men vi måste vara i samma rum när vi pratar med varandra. Hon kan inte stå ner i tvättstugan och jag i garage eller annanstans. Eller, det funkar inte riktigt, vi hör inte vad vi säger. Och så är det lite grann med Gud också, att om du ska höra Guds röst så är det bra om ni är i samma rum. Om ni liksom, om vi är där, om vi är tillgängliga, om vi är liksom, när Guds röst väl kommer, när Gud väl kommer, ja men då är vi beredda. Då hör vi vad han säger. Det står att Guds sökningslampa hade inte slocknat ännu. Det tycker jag är fantastiskt. Jag tänker på Sverige lite grann också faktiskt. Tycker det finns många paralleller i vår tid. Vi lever i en tid där vi kan uppleva att det är mycket mörker. Det är mycket ondska. Både politiskt och andligt, när det gäller ledarskap i det här landet, skulle man kunna önska mer. Faktiskt. Profetsyner är ovanliga, står det här. Jag tror att vi lever i en tid där Gud måste få börja tala igen till Sverige. Till vårt ledarskap. Inte bara det politiska, utan också det andliga ledarskapet. Och det är kanske genom dig han ska tala till dem. Det står att vi ska be för allt ledarskap. Jag tror att vi lever i en tid som är väldigt orolig. Jag skulle säga att Sverige är i ett, tycker jag, liksom i en vågskål på något sätt. Men jag tror verkligen på att Gud vill göra någonting nytt. Och så var det för Samuel också. Han lever i en tid där det är både oroligt, både andligt och politiskt. Men han får vara med om att smörja en ny kung. Han får med att smörja David. Och en ny era börjar i Israels liv, eller hur? Det kan du och jag också få vara med och göra. Vi kan få vara med och bli kallade för att tala ut frid i det här landet. En ny tid för Sverige. Precis som här. Han är nära Gud. Det är också så att han är väldigt öppen för Guds tilltal. Här är jag, säger han. Gud talar till honom direkt, så fort Gud talar till honom säger han: ja men här är jag. Det är bara att han förstår inte att det är Gud som talar. Men vilken öppenhet, vilken lyhördhet. Han är i Guds närvaro. Han bara så här är jag ju. Ja men här är jag. Han springer inte och gömmer sig med några fikonlöv eller någonting annat som han gjorde i paradiset. Utan här är jag. Jag är här. Han är alert. Han är med. Han är på. Och redo. Guds sökningslampa har inte slocknat för dig och mig heller. Jag tror att Gud söker oss här. Även om vi tycker att det är mörkt och det är så hemskt och det brinner. Och det är en efter andra händer här. Så är det så att Guds sökningslampa har ännu inte slocknat, va? Utan han söker dig och mig. Det finns någonting där, här är jag, som jag älskar den här inställningen som Samuel har. Ni vet att när man läser Bibeln och kallelse, så kan man läsa jättemånga intressanta berättelser om hur folk blir kallade. Men det är inte alla som säger: här är jag, sänd mig. Som Samuel sa, eller som Jesaja sa. Hur sa Mose? Det var lite annat, va? Välj någon annan. Det predikade jag förra gången. Det var väl en skön inställning. Han får liksom, nu har Gud talat, väl någon annan, snälla. Jag orkar inte med det här. Och man kanske man ska nog inte raljera över det med Mose egentligen, för att han hade mycket i sitt bagage som gjorde att han kanske inte ville bli kallad en gång till. Han hade varit ledare ute i öknen i 40 år. Hur kul är det på en skala? Och nu kallar Gud honom igen. Då kanske man tänker, jag har haft nu några riktigt jobbiga år. Jag har varit ledare här i kyrkan i så många år, så jag är så trött på det, är så trökigt allting och så här. Så jag vet inte om jag vill bli kallad igen. Kan du inte välja någon annan, någon lite yngre, den yngre generationen, eller välja någon annan som kanske är lite dum och springer på allt Gud säger. Nu ska jag lite halva. Jag tror att det där är intressant, det där är viktigt, va? Hur vi responderar på kallelsen. Gideon, en annan snäv man. Och vad säger han då när Gud kallar honom? Det var också, han var också domare, precis som Samuel. Det var också en orolig tid. Och nu kommer Gud och verkligen kallar honom. Är han på? Vad säger han då? Jag är ju för liten. Jag är inte så lång jag heller. Nej, men det finns mycket man kan... Han började se på sig själv. Ja, men hallå, jag... Nej, men det kan inte vara möjligt att... Det måste vara fel. Det kan inte vara Gud. Gud, du känner till Gud, du vet min släkt, du vet hur illa det är med våran släkt. Du vet hur föraktade vi är, du vet hur dåliga vi är, hur dåligt utbildade vi är, hur lite pengar vi har. Du vet allt. Alltså oddsen är fullständigt 0,0,0. Eller till och med på minussidan kanske. Men Gud ger sig inte. Men vad är det Gideon gör då? Men då får Gud göra massa mirakler, och det var likadant för Mose. Att Gud får hitta på alla möjliga grejer. Riktigt ruska om de här gubbarna för att de ska komma in i kallelsen. Jag tror att det är många sådana grejer som vi kan känna igen oss i. Det är många saker i våra liv som gör att vi inte springer med kallelsen. Som gör att inte vi säger som Samuel, så här är jag. Han visste inte ens att det var Gud som talade. Den här alertheten, finns den i ditt och mitt liv? Eller är det misslyckanden? Är det tråkiga omständigheter? Är det saker som har hänt i förflutna som gör att vi inte går när Gud kallar? Eller är det för att vi ser ner på oss själva? Vi har en dålig självbild. Vi ser inte på oss själva som Gud ser på oss. Att vår identitet ligger i någonting annat. Det kanske ligger i ett yrke eller någonting annat som vi har försökt. Alltså, vi har inte vår identitet i Kristus, vilket gör att vi agerar som Gideon gjorde. Men det är också så att denne Samuel som inte kände Gud, som levde i en tid när profetsynerna var ovanliga, han tränar sig på det här att höra Guds röst. Han tränar sig på detta i templet. Han är nära Gud och han tränar sig steg för steg för steg. Så är det med dig och mig också. När jag pratar med mina barn och säger att och jag frågar dem, har ni hört Guds röst någon gång? De undrar, va? Men hur i hela världen ska det gå till Gud? Hur ska han kunna... Hallå, han är inte i det här rummet. Jo, säger jag. Det är inte så lätt för en ung människa som kanske är 7 år och förstår vad då Gud talar. Hur gör han det? Har du sett honom någon gång? Eller kommer han in här med någon mikrofon? Eller har han någon... Hur ska det se ut? Och så får jag en riktig tankeställ. Ja, men hur i hela världen går det till? Hur hör jag Gud tala i mitt eget liv? Så jag får tänka en gång till. Det är lätt att bara säga att ja, men lyssna nu på Gud. Och så, ja, så tänker jag, men ja, hur gör jag själv egentligen? Jag tror att det är det här vi behöver träna oss i. Precis som Samuel fick göra när han var nära Gud. Han tränade sig på. Det gick några gånger innan han förstod att det var Gud som talade. Och jag tror det är så med dig och mig också. Att vi får träna oss i att höra Guds röst. Han talar till ditt och mitt hjärta. Med frid, med glädje eller tvärtom. Med... Så kanske han säger, nej, gör inte det där istället. Tänk att du och jag när vi är 40 eller 20 eller 60 år kan träna oss på att höra Guds kallelse igen. Men ofta är det så, och jag kan säga till mitt eget liv att de gångerna jag inte har, där jag har liksom inte brytt mig om Guds kallelse när jag har gått en egen väg. Det där suger, som man säger på modern språk. För att ofta så sätter sig det mentalt någonstans i våra liv att jag gick fel en gång. Precis som Mose gjorde, han dödade en egyptier, det har inte jag gjort. Jag har inte dödat en norrman heller, ingenting. Men jag har gjort andra dumma saker. Men det räcker att man går fel en gång och sen så suger det, som man brukar säga. Det är precis som att Ja, men jag gjorde fel en gång och sen för att jag sen och mitt hjärta ska bli rättvänt på nytt. Det kan ta tid, va? Där måste Gud få in och jobba med mig på nytt. För jag gjorde fel en gång. Då vågar jag inte gå på det. Och tänk om jag gör fel igen. Tänk om jag missar kallelsen en gång till. Men jag tror att Gud är här med sin glädje. Gud är här med sin kärlek och sin nåd. Att även om du gick fel, du hörde hans röst. Det var inte Eli, det var inte prästen som pratade i ditt liv. Utan någon skummig person. Utan det var Gud själv som talade. Men det innebär inte att inte Gud kan tala till dig idag. För nåden är lika stor idag. Han vill tala till dig ändå även om du har gått fel 24 gånger. Den rättfärdige, han faller 7 gånger men han... Vad gör han? Den rättfärdige faller 7 gånger men han reser sig igen. Halleluja, tack för det bibelordet säger jag. Jag har tänkt på många gånger, vad underbart. Då reser jag mig en 8:e gång. Och så kör vi igen. Halleluja. Ut i olika världar tänker jag bara avsluta med. Han kallar dig till frälsning, Gud. Att vi ska jobba med vår frälsning, jobba med vår helgelse, jobba med vår karaktär. Gå in i Guds ord, leva nära Gud precis som Samuel gjorde. Men han kallar också ut dig och mig i olika världar. Och det tycker jag är så fascinerande att se hur Gud verkligen kallar oss ut. Kingdom extended. Här kan vi tala om ett utbredande av Guds rike. När du och jag inser att vi inte bara kallade in här utan vi också kallade ut på något sätt. Och jag tror att Gud kan leda oss på olika sätt här. Gud, när jag var ung så spelade jag mycket trumpet. Blåste i folks öron. Om de var dumma mot mig. Nej, det gjorde jag inte. Och jag kom med i massa blåsorkester och lärde känna massa intressanta människor, musiker, vet. Lite speciella människor kan det vara, va? Jag är lite musiker själv så jag får tala med mig själv. Och lärde känna jättemånga intressanta människor där jag kunde också på något vis dela min tro bland människor som inte hade en aning om vem Gud var. När jag var 19 år och hade slutat tagit studenten, ja. Så kallade Gud mig att börja läsa på universitetet och det var inte liksom det första jag tänkte, kan jag säga. Jag har nämnt det tidigare också, det var nog inte alla som sa amen till det heller i den kyrkan jag var. Man undrar, va? Hallå liksom. 5 år på universitet, hallå. Gå ut på gatan istället och med lite traktater, pojk. Nej. Men jag upplevde så tydligt att Gud kallade mig in i den världen. Och det... Ja, jag tänkte många andra tankar. Ja, men jag kanske ska gå bibelskola, så jag kanske ska göra det och det och det. Men Gud sa, nej, det är dit du ska. Så jag hamnade i Karlstad, i Värmland. Och det tackar vi Jesus för, Ester. Men, och där i den miljön, pingstvännen, halleluja, Frank Isaksson, kommer in i den miljön. Jag var som en, jag känner mig liksom en katt bland hermeliner någonstans. Men så många gånger som folk lyssnade på mig. Jag satt vid de här borden och vi pratade religion. Vi pratade hinduism och buddhism och alla möjliga religioner. Och folk sökte allt möjligt. Och så sitter jag där som är frälst. Och jag får vittna. De är så intresserade av det jag har. Och gång på gång så bara jag får se hur Gud leder mig. Så jag får liksom som ett helt missionsfält. Jag får en plattform bland människor som var där för att söka helt andra saker. Och det här, jag bara försöker trigga igång det. Det kanske är idrott. Om du är duktig på fotboll eller någonting annat. Jag vet inte vad du är duktig på. Men jag tror faktiskt inte att det behöver vara av ondo. Alla våra intressen och våra grejer som vi har. Utan jag tror att om vi förstår att Gud vill kalla oss ut i olika världar. Så kommer Göteborgskyrkan finnas över hela Göteborg till slut. Är ni med vad jag säger? Så ut i olika världar. Jag tror... På en vändning i det här landet. Jag tror på förändrade tider. Jag tror på en Davids period i Sverige. En fredsperiod med ett enat land där vi liksom söker Guds ansikte på nytt. Och jag vet att Guds sökningslampa inte har slocknat. För han talar till mig. Och vet, kan han tala till mig som har till och med en hörselnedsättning. Så tror jag han kan tala till dig med. Tror du det? Halleluja. Det är så fantastiskt med den kristna tron att Gud verkligen talar. Än idag, det är inte bara på Bibelns tid. När jag nämner det här till mina muslimska vänner så bara de gapskrattar när jag säger att Gud har talat till mig. För det första får man inte säga så i princip inom islam. Det är hallå, vem tror du att du är? Så säger man om man är nästan lite rubbad, för att jag är inte någon profet ifrån medeltiden, utan jag lever 2018. Och de undrar, hur är det möjligt? Vem tror du att du är? Tror du att du är Mohammed den andra, eller vem tror du att du är? Jag bara säger att jag är en helt vanlig svensk som tror på Jesus, och han kallar mig hela tiden, han pratar med mig jämt och ständigt. Det är det som är så häftigt och så coolt med den kristna tron, att han talar till mig. Han talade till Gideon, han talade till Mose, och han talar också till dig idag. Kallelsen till Guds rike. Jag ska bara sluta med att säga att ofta finns också kallelsen när man är ung. Många av oss tror jag har någon gång upplevt, om man är lite äldre, att man en gång blev kallad, men sen är frågan, vad hände på vägen? Ni vet, Josef, han hade massa drömmar när han var ung, va? Att han skulle vara i Egypten, och han skulle leda Guds folk, och han skulle leda sina bröder, så det till och med, va? Men det gick inte så bra för honom, va? Han blev kastad i en brunn, han blev såld som slav. Vad tog alla drömmar och profetier vägen där någonstans? Men det finns ändå en ny tid för Josef sen, där det här går i uppfyllelse. Det kan se så att Gud sa någonting till dig när du var 5 år, eller du var 15 år, eller du var 17 år och stod på en konferens och ropade halleluja. Och idag är du 47 år. Och faktum är att det han sa när du var 17 år, det gäller fortfarande, för Gud kan inte ångra sina löften. Han kan inte ångra sin kallelse, står det i Romarbrevet. Det gäller fortfarande. Halleluja. Vi tackar dig Jesus för att du är här. Jag tackar dig Jesus att vi tror på en Gud som talar. Jag tackar dig Jesus att du dog på korset. Vi tackar dig Jesus för relationen vi får ha med dig. Tack att du kallar på nytt här Jesus. Jag tackar dig Gud, även om vi är som Mose, att vi kan känna att nej, välj någon annan. Det verkar så jobbigt och det är så mycket prövningar om man ska gå med Gud. Det är så mycket enklare att ligga i andra ledet och vara en medelsvensson. Jag tackar dig Gud att du har inte tänkt att vi ska vara någon medelsvensson. Du har tänkt att vi ska få ge våra liv på stridsfältets höjder. Det är där vi trivs. Det är där vi mår bra här. Vi mår inte bra med något mediokert svenssonliv. Det går inte här. Vi säger nej till det där här. Vi säger nej till alla de där lögnerna här. Och vi går också emot allt det här som Gideon hade i sitt liv av att jag är så dålig och jag kan ingenting och jag kanske till och med är sjuk och jag har gjort så mycket dumma saker. Vi bara tackar dig Gud att i dig Jesus så har vi allt här. Vi har en ny identitet i Kristus Jesus. Vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Halleluja herre. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit herre. Tack att allt är möjligt för den som tror herre. Vi prisar dig för det idag herre. Jag tackar dig Gud att din sökningslampa lyser idag herre. I Göteborg herre. På Redbergsvägen 19. Tack att du är här och du kallar på nytt med din underbara stämma herre. Jag tackar dig för det. Tack att det är många kallelser som förnyas idag herre. Herre, vi vill inte gå genom livet och bara ha en diffus bild av vad vi är kallade till. Nej herre, vi vill inte leva något sånt där liv att vi inte riktigt vet vad egentligen Gud vill, utan vi bara tuggar på och äter frukost och müsli och ta en kvällsmacka. Gud, det finns någonting mer herre. Tack för skärpa. Tack för en profetisk skärpa i den här församlingen herre. Tack för ett profetiskt ljus i våra liv. Så vi ska se det du har kallat oss till. Den väg du har tänkt att vi ska gå herre. Vi vill inte gå och famla i mörkret herre. Vi vill inte vara som Eli. Vi vill inte vara skummögda herre. Utan vi vill vara fräsa herre. Vi vill se klart vägen herre. Jag ber herre för vårt ledarskap. Vi ber för Christian och Boris och alla i styrelsen herre Gud. Tack att de bara ska få leda församlingen herre utifrån det du har sagt herre, utan det profetiska orden som är talade ut till denna församling herre. Tack att vi får bygga vår församling herre på profetisk grund herre i Jesu namn. Tack att det bästa ligger framför vår församling också. Jag bara prisar det herre. Vi bara ser fram emot en underbar höst här. Där du bara får gripa in, där vi bara får gå i dina fotspår, herre. Klart och tydligt, herre, ska visionen vara, herre, för oss alla, herre. I Jesu namn, herre. Amen.